Äntligen! Det är veckans bästa dag. Det är måndag och jag får sitta här i Hockeystudions poddrum. Tyvärr så har jag bara en person mitt emot mig just nu. Välkommen, Tellan.
Tack så mycket.
Och anledningen är ju att det är bara du och jag här, Tellan. Det är att kung Bore har lamslagit det här landet. Och Abris, var befinner du dig någonstans?
Ja, nu har jag äntligen tagit mig hem till Gävle efter en väldigt lång resdag tillsammans med dig från Luleå igår. Men nu gick det ju inte att ta sig till Stockholm istället. Men det är perfekt, då får vi ju testa lite den här nya tekniken och se hur det fungerar.
Vi ska inte säga nya tekniker, för vi har blivit hånad lite andra poddar faktiskt att vi håller på och tror att det här är ny teknik. För det är faktiskt gammal teknik, men det är ny teknik för oss. Ny teknik för oss är det. Det finns många poddar som gör så här hela tiden och de tycker det funkar jättebra. De förstår inte varför vi måste leva på ett 80-tal och vara miljöförstörare och åka till varandra hela tiden.
Vi vill se varandra också. Vi vill ha det här kött och blod också. Vi vill se varandra.
Känna lite.
Hur mår du, Abris? Du hördes lite ynklig igår kväll när jag ringde dig och frågade hur vi gör med podden på måndagen.
Ja, det var en lång dag igår. Det tog ju 11 timmar från Luleå där, varav 4 timmar stillasittande i ett flygplan innan vi fick lyfta. Så att man märks att man börjar bli lite till åren, för det slet på lite.
Det var lite hysteri i den där. Vi satt alltså fast, får man ju säga, i en flygkabin där i, ja, var det 5 timmar utan att få, man levde någon typ av ovisshet. Kommer vi fram? Kommer vi få kliva av planet? Kommer vi få sova i vår egen säng? Man visste ingenting. Det kändes som att det var tillbaka till lumpentiden när man hade vad som man kallar det för noll informationsträning. Det vill säga att man bara går och går och går och vet inte vad som kommer ske.
Hur var stämningen i det planet, tyckte jag säga?
Några fick krupp och flygvärdinnorna som gjorde ett fantastiskt jobb fick en avhyvling där. Men Abris höll sig lugn. Vår marknadschef höll sig lugn. Vi hade Mike Helberg med oss på planet. Han höll sig lugn och så vidare. Så att det var många som hade väldigt mycket sunt förnuft i sig.
Ja, det var förvånansvärt lugnt faktiskt. Men det var ju lite trist avslutning på en annars väldigt rolig helg, måste jag säga.
Ja, och det för oss in på vårt första ämne. Vad var det som hände efter slutsignalen? Vi var ju uppe och gjorde livepod i lördags och sen så bevakade vi seriefinalen Luleå-Djurgården. En spännande match som kanske inte riktigt tände till ordentligt förrän efter vad då, Abris?
Efter slutsignalen så var det mycket känslor. Det som du säger, det var 4 utvisningar tror jag på den matchen. Och då måste jag säga att domarna var inte nitiska direkt. De var nitiska, skulle jag på säga. Så att det var en väldigt snäll match fram till slutsignalen då. Där allt inleddes ju med att Robin Kovacs inledde ett firande som var lite speciellt, måste man säga. Först mot sin egen klack då.
Ja, eller först så, han tog alltså sats, Robin Kovacs, från egen ishalva och hoppade likt, vad ska man likna dem till med när han, för att man ska kunna, vi har ju inte, det här är inte tv utan det är ju radio, så vi får förklara hur det såg ut på isen.
Gorilla kanske, han, det
ja,
kändes som
nu,
han...
Ja, nu har ju du dina Djurgårdskänslor här, man hoppade väldigt högt, nästan som Christian Olsson på väg in i trestegs sandlådan där, såg ut som Alfa.
Jag tyckte att det var samma plana hopp som han har. Han fick inte den här höjden.
Ja, precis. Men han var jätteglad, kan vi säga så.
Ja, det var neutral kan vi säga att det var ett litet överdrivet firande på något sätt. Han var nästan överdrivet glad, va?
Tack,
ja,
Abris.
Precis. Och han åkte igenom Djurgårdslaget till sin egen klack, firade, slog med klubban i sargen och i plexit och fortsatte runt. Givetvis så passade han på att fira lite extra mot Djurgårdsklacken. Och varför vi tar upp det här, vi skrev ju om det sist och de spelarna som blev inblandade, tumultet som stod efteråt, för att jag tror att Djurgården inte klarade av det här. Hur känner man sig i det här läget när en motståndare som man har förlorat matchen och så är det en motståndare som jublar så här kraftfullt, hur känner man sig då som förlorare?
Alltså jag har inga problem med vissa känslor, att Robin vill visa känslor och hoppa mot sin egen klack och såna grejer. Det problemet blir väl det när han åker mot Djurgårdsspelarna sen efteråt och ja, det är väl det som är mer känsligt. Jag rent generellt så är jag svårt egentligen att bortalaget ska fira med sina borta fans på borta arenor.
Man ska bara åka av, menar du, eller?
Ja, man kan åka och vinka och tacka så mycket och såna grejer, men jag tycker inte man behöver ställa sig framför dem och hålla på med liksom vågor. Det liksom samtidigt som jag tycker man skulle kunna få göra det, så skapar det ändå ganska mycket känslor för alltså hemmafansen. Det blir ett irritationsmoment som man kanske skulle kunna slippa när man gör sådana grejer. Så att jag, men nu är det ju hemmaplan för Robin, så att jag, menar, han, jag tycker att det är all rätt att han får fira med sina hemmafans. Det har jag inga problem.
Men du hade gärna varit med i den här matchen och i efterspelet.
Ja, det var det mycket här, känslor. Alltså, visst, man kan säga vad man vill, ha efterspelet i VIP-rum och såna grejer och med Luleås fans och med Robin och hans överdrivna fira. Men det skapar ju ändå en känsla som är, alltså den här Luleå-känslan, Djurgårds-Luleå-känslan som faktiskt fanns förut. Jag kommer ihåg när jag spelade 2000-2001, det var här Finn Olsson, han körde över Myllis och såna här grejer. Så den här,
Fredrik Svensson kramades lite Djurgårdare där.
Precis, och jag menar, jag kommer ihåg att de stod och skrek mellan båsen där uppe och såna grejer och såna grejer. Så det skapar ändå den här rivaliteten som är väldigt spännande. Så det ska bli kul att se nu vad, hur ligan tar hand om det här. För jag tror att Luleå kommer ner till Hovet den 28 februari tror jag igen.
Aha, du har koll på datumet alltså. Du kanske vill gå och kolla på
det. Det var många som textade efteråt och kolla vilket datum det var. Så att, det blir nog lite ett säkerhetspådrag den. Det är väl det som är nackdelen när det blir sådär överdrivet. Att det finns många personer i båda lägerna som tar det här till lite längre än vad man kanske bör.
Jag såg att det har varit lite Twitterfight där. Du var också med innan i Twitterfight med lite Luleå-fans där.
Ja, jag tycker att det sköttes jättebra. Alltså, alla har rätt till sin egen åsikt. Det som jag har problem med på sådana grejer är om det blir personangrepp och sådana grejer. Men alla har rätt. Ja, men det är väl så. Ja, men det är väl ingen att jag är en djurgårdare så. De är Luleå-killar och sådana grejer som tycker att Robin gör rätt. Och sådana, men jag tycker att alla har rätt lite grann.
Tycker du, Abris, att han firade för mycket, att det var över gränsen, eller är det precis det här vi behöver i SHL 2018-19 profiler?
Både och då skulle jag vilja säga, för att han firar ju lite över gränsen, men samtidigt så är det ju lite grann det också som satte lite fart, lite eld på den här matchen. Det var en ganska steril match känslomässigt, om man säger så. I Luleås första period hockeymässigt tyckte jag var helt otroligt bra. Djurgården ryckte upp sig också i andra och tredje, men känslomässigt var det en ganska steril match, och det här satte ju trots allt lite färg på det, och sen kan man väl tycka att det är lite över gränsen och sådär, men samtidigt är det ju oftast man övergår lite över gränsen också för att skapa lite känsla. Så att vi ska vara rädda om profiler också, som Robin Kovacs ändå är, och dessutom är han ju en otroligt skicklig spelare, skulle jag säga, kanske SHLs bästa den senaste månaden eller två, va? Så att jag tycker ändå att det positiva överväger det negativa den här gången.
Om du hade spelat i Luleå, Tellan, hade du och varit en av veteranerna, ledarna i omklädningsrummet, hade du berättat för Kovacs vad du tycker okej och inte okej?
Alltså det beror ju lite på vilken klubb man är i, vad man har för förhållningsregler. Jag vet inte vad Luleå har för förhållningsregler. Jag vet bara vilka förhållningsregler vi hade Djurgården.
Så men hade det varit okej om en djurgårdare gjorde så här?
Jag tycker inte att det är okej om jag hade haft en djurgårdströja på mig. Jag tycker att det är okej att fira med sina fans. Jag tycker att och han får bli jätteglad så här, hoppa hur mycket han vill och sådana grejer. Problemet blir när han börjar åka närmare djurgårdsspelarna. Det är då det blir ett problem, kan jag tycka.
Jag får säga det också, att det är lite speciellt där i Luleå också, i och med att du har den. Du har hemmaklacken där den står, Thomas, du vet hur det ser ut där. Och där ska bortalaget också gå av. Och där ska ju hemmalaget fira med sina fans efter seger. Alltså det är lite upplagt för att det ska kunna bli ganska het stämning där. Fler gånger än igår.
Problemet var väl att han tog svängen och sen fortsatte svängen. Hade han kunnat stanna där med resten av spelarna som åkte ner, då hade jag inte haft något problem med det uttaget.
Nej, men det är ju
utan han fortsätter ju liksom, han vill ju säga någonting till Djurgårdsspelarna också, liksom han markerar på något
sätt. Absolut, det är inte så, men jag menar mer generellt där. Hade Djurgården gått ut i andra änden, där inte Luleåklacken står, så hade det ju inte uttaget ens kunnat bli ett problem om man tittar på det nu då. Nu finns det ju möjlighet att göra som Kovacs gör, att fira lite överdrivet framför besvikna motståndare som är på väg att åka av isen. Det hade han ju inte kunnat gjort om de åkte av i andra änden.
Nej, men det är väl någonting de får titta på. För jag menar, du har ju VIP-läktaren där över och där kom det ju också ner massa med grejer flygande.
Eller också ska de inte titta på det så att vi kan få lite sådana situationer. För det är ju det är ju inte något skadligt på så sätt för någon att det blir lite sådär. Det var ju ganska, det var ett harmlöst gruff också. Jag skrev råkurr tror jag i texten. Det har haft kul.
Det såg mer ut som de stod och babblade eller gafflade mot
råkur, varandra. Ja, det lät lite gammeldags tror jag. Men, och det var väl inte så rått heller kanske. Men handgemäng kan man kalla för råkur, har jag läst på nu. Så att jag
vet att Jason Garrison i Djurgårdsbacken där kan ta för sig. Varför höll han sig lugn, tror jag? Är det för att han inte har känslorna och rivaliteten mot Luleå ännu?
Jag tror att han är en sån spelare som inte riktigt slåss om man inte måste.
Han skiter i sånt där.
Ja, det tror jag nog. Eller skiter så gör han väl inte, men hade det hänt någonting mera med hans egna spelare så hade han nog steppat in och flyttat på spelare. Det hade han gjort, men en av problemen när det blir såna grejer är att du väcker ju krafter i olika föreningar som egentligen man tycker ska hålla
grupperingar sovande. Runt hockeyn, ja. Som kan ta...
Vi behöver lägga till där också att Kovac har ju ett AIK-förflutet också. Hade det här varit en kille från Övertorneå så tror jag inte att det hade blivit riktigt lika starka reaktioner heller. Så att det triggar väl igång Djurgården lite extra också, tror jag.
Mm, vi får se hur den 28 februari blir i alla fall. Den matchen vill man nästan se av Abris.
Ja, definitivt. Ja, men det är ju underbart det här. Och man satt ju faktiskt igår på vägen hem och funderade på lite sådana drömkvartar. Hur det skulle kunna se ut. Liksom. Man skulle kunna få till 4 riktiga rivalitetskvartar i kvartsfinalen. Där. Det hade ju varit...
Vi ska behandla det lite senare i alla fall. Men ja, vi får se vad som händer där. Och jag vet inte heller hur säkerheten blir. Jag vet att SHL kikar lite på just hur du såg ut efter spelet av den här matchen. Och din polare Reideborn, fick han en... vodka Red Bull-flaska i huvudet.
Ja, jag såg att du hade skickat att han skulle ha fångat den istället.
Ja, som Kenny.
Det var ju lördag kväll, så han skulle ha öppnat upp munnen.
Jag förstår bara. Inte hur de fick in det på läktaren, för de är ju ganska hårda där. Men det kan ju men
det
vara...
Har du inte VIP-restaurangen som är precis ovanför?
Jo, det har du, rakt ovanför. Precis. Så att det den kan nog... ha regnat därifrån. Ja,
så det är nog inte helt omöjligt att den kom därifrån. Men samtidigt som jag fördömer vissa saker, så tycker jag ändå att det skapar ett härligt buzz om Djurgården-Luleå.
Vad är det värsta du har fått över? Alltså, när jag började gå på hockey, ja, när Sundsvall brann ungefär, så då kastades det in snus på isen, man kastade in mynt och man kastade in stolstyn och så vidare. Idag ser man ju inte det där. Men vad är det värsta du har fått över?
Ja, men det tog vi lite grann förra veckan, men det är väl öl och såna grejer.
Det är bara
som man får,
så enkelt, ja,
alltså, det är väl så, men det är... Det värsta är att man får egentligen inte bry sig. Alltså, det är ju...
Men idag känns det som att det är inte så. Utan det kanske liksom, det har slut upphört det där. Att folk beter sig på rinken bättre.
Ja, alltså om man kollar fotboll eller vad som helst så kommer det ju saker flygande. Det är ju inget snack om det. Där har ju fotbollen, tror jag, bättre kamerasystem. Att de har bättre koll på fansen. Så att jag vet inte om man behöver införa någon sån här grej. Men återigen, jag tycker att det är härligt med känslor och såna grejer, och det ska bli kul att se vad som händer här nästa kommande match.
Fortsättning följer 28 februari, rond 4, Djurgården versus Luleå och Kovacs. Underbart. Abis var inne på det tidigare och vi ska kika lite på det som kan ske nu framöver när SHL har genomfört 52 omgångar. Vi står inför först ett åttondels kvartsfinalspel och sen så väntar det som jag kanske tycker är roligast i slutspelet, kvartarna. Jag tycker alltid att kvartsfinalerna blir intressanta, det är alltid någon favorit som faller, det är ofta heta matcher, det finns ingen bättre när en kvartsfinal går till 7 matcher. Så vi ska kika i Hockeystudions spåkula och kolla hur drömkvartarna kan bli och hur vi tycker att drömkvartarna ska bli för att det ska bli så maximalt roligt. Vem av oss ska börja? Vem ska få förmånen att säga först? Ska vi gå åldersmässigt eller antal år på Aftonbladet eller antal NHL-matcher eller hur ska vi köra?
Åldersmässigt tycker jag låter bra, eller bokstavsordning då liksom.
Tällan då?
Då börjar vi underifrån då, eller vadå? Börjar vi äldst eller går vi på gamla systemet till nya systemet?
Jag tycker vi låter yngst börja då. Ska vi göra så? Så gör vi. Jag bestämmer, yngst börjar.
Yngst börjar, ja. Ja. Okej, okay, ja, jag är inte med alls. Men jag skulle vilja se... Undrar om inte Frölunda-Skellefteå skulle vara ganska intressant att se. Bert Robertsons sista hurra här med Skellefteå.
Och sen har du Roger Rönnberg
precis, versus deras, Bert deras historia, gången, liksom.
Ja. De har ju mötts några gånger också.
Precis, och Bert är ju på väg bort. Så att se om det kan bli någon sista grej där.
Då lär de hamna kanske 4-5 typ då i serien.
Ja, 5-6 blir det.
Ja, precis. Ja. 5-6, ja. Ja, den gillar vi. Den kan bli kul att bevaka. Vad har du mer för kvartar?
Vill du att jag ska fortsätta? Ja, jag tycker precis. Jag ska ta ett.
Jag tar alla.
Nej, men alltså om jag fortsätter nu. Se om Brynäs kan ta sig in där. Luleå och Brynäs kanske. Mm. Med Bulans historia.
Jag kan inte dissa Djurgården-Luleå här nu. Det är liksom, det är
ja, men den är svår att få ihop i kvarten.
Ja, jag vet. Men måste vi vara så?
Ja.
Kan vi inte få bara...
Ska vi bara köra slutspel då? Ska vi bara köra slutspelsaktigt så håller jag med. Men det kan ju bli en semi eller en final. En final så är ju...
Ja, jag ska inte lägga mig in utan kör du.
Ja, nej, men det är lugnt. Och så har vi HV Växjö skulle jag vilja se. Mm.
Smålandsderbyt, ja.
Smålandsderbyt, det var väldigt intressant att se. Färjestad har vi också där inne, men jag vet inte, jag ser inte det någon riktig så här rivalitet med något lag där som...
Jag har en. Jag
har det?
Ja. Men jag ska säga efter dig.
Men jag vet inte nu, tänkte jag säga. Vad har vi...
Nej, men,
Malmö då? Jag vet inte, Malmö kan väl hanka sig in också.
Men har Malmö Malmö har ju Rögle, men Rögle känns ju som att de är en bit ifrån.
Ja, Rögle, ja, man vet, där vet man ju aldrig liksom vilka som lag som går igen. Men jag säger Färjestad, Malmö då också. Ja. Så, nu är jag klar.
Jag har ju lite annorlunda och jag har försökt att tänka kanske liksom, ja, kolla på tabellen. För jag vill ju också ha Djurgården-Luleå med tanke på vad jag pratat om och så vidare. Men Färjestad då, som är topplag just nu då. De ligger väl topp två just nu. Jag tror ju att jag skulle vilja sätta dem mot Brynäs. Jag har sett sjukt många slutspelsmatcher med de här lagen. Och det blir alltid buffelhockey från Brynäs. Där de försöker liksom då, de kanske lite underdog mot Färjestad. Så den serien gillar jag. Sen hade jag väl haft Luleå och Djurgården. Men det är ju svårt då. Så att Luleå har jag ingen drömmotståndare i kvarten. Så jag satte dem mot Växjö lite snabbt. Så satte jag storstadsmötet. Djurgården-Frölunda. Jag vet ju att Roger Rönnberg, när han kommer till Hovet, Djurgårdsfansen älskar att sjunga
Roger, hallå!
Ja, precis. Och det blir ganska häftigt när 6000 står och vrålar den ramsan. Och sen tog jag HV, Skellefteå. Ja, varför? Det finns väl liksom ingen anledning till det, men det är ändå två stormakter i svensk hockey som möts i alla fall då. Jag hoppas på att det kan bli häftiga händelser och så vidare. Sen hade man kanske haft Malmö med kvartarna, men de kanske måste överleva en åttondelsfinal då först. Man har haft Sylvegård. Ja, du vet. Sylvegård tror jag i ett slutspel. Det kan ju bli vad som helst kan hända.
The Hansen Brothers.
Abris.
Ja. Nej, men jag skulle väl... Nu fick jag tänka om lite i och med att vi ska... Jag skulle vilja spåna fritt där lite grann på det.
Men du får spåna fritt.
Luleå och Skellefteå skulle jag vilja ha i en kvartsfinal. Det tycker jag hade varit kul. Mm. Det är inte helt orimligt, det är den vi håller med om i alla fall.
Nej.
Vi knuffar ner Skellefteå till sjunde där, så får de spela play. Ja. Färjestad-Frölunda tycker jag är skithäftigt rivalmöte där på västkusten. Eller om man kan kalla Färjestad för västkusten, men i alla fall västderby där. Och det är väl också rimligt, de kan väl komma så här 4-5 eller något sånt, va? Och sen HV-Växjö, Smålandsderby. Känns ju också rimligt nu, med HV ligger i topp och Växjö får spela play in som ser ut nu. Och sen kör jag Djurgården-Linköping då. För att få ihop det. Och Djurgården-Linköping är också lite rivalitet sällan, eller hur?
Absolut, lite grann är det ju. Ja, lite grann. Men det är ju många djurgårdare som har spelat i Linköping och sådär grejer. Och sen är det ju alltid lite... Klackarna så alltid bredvid varandra också. Det brukar också vara lite tjafs som man kan höra när man står där nere. Så att, lite rivalitet finns det, men den är väl inte superstor. Jag vet inte.
Om du fick bevaka en av de här kvartarna, vilken väljer du då, Abris? Vilken tycker är liksom mumma av de du har sagt?
Ja, Luleå och Skellefteå naturligtvis på så sätt kanske givna valt, men jag säger nog Färjestad-Frölunda där. Det är enormt många sådana här häftiga lördagsmatcher, inte minst i Karlstad mellan de där lagen. De hade någon sån här dubbelmöte där fredag-lördag också. Nej, jag gillar dem, det brukar vara bra tryck där, och så är de lite grinig på Joel och sådär. Så nej, den skulle jag välja då.
Du tror inte Brynäs går vidare i slutspel alltså?
Nej, det tror jag nog inte till kvartsfinal. Det tror jag inte att de gör. Och sen vet jag inte riktigt vilka jag skulle peta in dem med heller, om jag ska vara ärlig. Jag känner inte att de har något där riktigt. Det är ju Djurgården möjligtvis då, som de har. Och kanske något med Färjestad. Nej, men jag tror att de här åtta lagen skulle nog hålla högre än Brynäs i dagsläget.
Ja, en av de största succéerna den här, vad ska man kalla för vintern, det har ju varit HV71 och deras målvakt Jonas Gunnarsson. Nu är med oss Jonas Gunnarsson här direkt i podden. Hur mår du, Jonas?
Jag mår kanon. Vi har varit lediga idag, så det har blivit en lite längre promenad med hunden och lite hushållsarbete, så det är bara bra.
Många hockeyspelare har hundar. Vad kommer det sig från?
Ja, bra fråga. De är väl inte så dömande alltid, om man säger så. Så det kan vara ett skönt ibland.
Har du hund, Hellan?
Ja, jag hade hund. Jag hade en mopsade som heter Torsten.
Torsten, ja. Just det. Är det därför din mailadress också? Där,
ja, precis, verkligen. Ja. Kul att du ser det ut i eten också. Ja, du vet alla det. Ska jag få 1 miljon mail här också? Perfekt.
Fast du har ju en massa andra grejer förutom Torsten. Inte bara till Torsten, för då blir det fel då.
Så, ja, men hundar är väl lojala. Det är väl någon typ av sån grej som
avkoppling man gillar också. Är det så, Jonas, när du går ut med... Vad heter din hund då?
Mil heter han.
Vad säger du?
En liten Milo.
Aha, Milo. Men när du går ut med Milo, tänker du på allt annat än hockeyn då? Blir det så?
Ja, det är så det verkligen. Det, det är verkligen avkoppling. Och som jag sa, han skiter fullständigt i att gå på matchen och hit och dit. Så att, det blir verkligen att koppla av och tänka på något annat när man är hemma med honom.
Varför vi har dig med oss här i podden, det är ju för att HV71 har gjort en förändring. Kan du beskriva lite kort för oss här i studion och våra lyssnare, varför har HV gått från att ha varit ett lag som typ var rankat 10-11 i 12 kanske med i SHL till att vara just nu seriens bästa lag?
Ja, den frågan har ju dykt upp lite till och från nu egentligen sen vi bytte coach. Och ska vara helt ärlig, med att Lillis även var med i tränarstaben tidigare, så är det inga jätteförändringar. Däremot så har vi ju förbättrat målskyttet en hel del, och där tycker jag i alla fall att Jonas Holmström som kom in från J20 där har gett till väldigt mycket med detaljer, framförallt i offensiven och de bitarna. Så att vi har blivit betydligt duktigare på att göra rätt saker framför motståndarmålen och ta oss till heta chanser och sådär. Sen just i stora drag har det väl inte hänt jättemycket egentligen, utan spelmässigt hade vi ett ganska bra spel även tidigare, fast vi fick inte med oss de här tajta matcherna som kanske kunde avgöras med en bra aktion framåt.
Nej. Vad har Holmström sagt då för tips? Alltså, är det inte hårda skott i krysset? Funkar inte det? Eller vad fanns det för detaljer som ni vred på?
Nu frågar du fel kille som ska försöka stoppa killarna här, men vi har ju varit med även målvakterna då i den delen, rätt mycket diskussioner på hur vi ska tillverka fler mål framåt. Och framförallt har det varit, och som jag sa, att ta sig in i de heta lägena och även ha de klassiska klyschorna, folk framför målvakten. Men just Jonas är väldigt duktig på som tekniska bitar, så som frånvändningar, skydda puck, så att man skapar sig tid i anfallszon och kan komma till de här lägena. Det är han fantastiskt duktig på. Det känns som att killarna verkligen har namnat det.
Jonas, har du känt någon förändring? För du snackar om att de flesta vill ha mer mål. Det är bara du och jag som inte vill ha mer mål. Liksom. Men har du känt någon förändring det här med att liksom, spelet runt målgården sista tiden? Har domarna blivit bättre på att blåsa för det? För jag menar, det var ju ett problem där ett tag att målakt och grejer blev överkörda. Du har blivit påkörd några gånger och har blivit bortdömd. Har det blivit bättre eller är det fortfarande likadant?
Personligen, jag känner inte att de här rejäla pååkningarna har blivit värre. Där tycker jag det blir bättre. Jag har inte känt att det har varit sådana här tillfällen man känner att skaderisken har ökat. Sen har det varit en hel del situationer som har kanske varit lite i gråzonen där, om en spelare står lite för nära, om man nuddar eller inte, som kanske inte har så mycket med skaderisken att göra, men som mål har blivit bortdömt på grund av att vi har blivit störda i vårt arbetssätt. Men just de här skaderisksituationerna tycker jag verkligen har minskat, vad jag har märkt av i alla fall.
Ja, men det blir man glad att höra. Så att, men det är som sagt, det är bara du och jag som vill att det ska bli mindre mål. Men din resa själv då i år då? Tycker du att du har hållit ungefär samma nivåer hela säsongen, trots att du inte vann så mycket matcher i början? Känner du likadant eller?
Jo, men det tycker jag. Vi har egentligen inte förändrat någonting. Vi målvakter har jobbat under säsongen, utan vi har trott på det vi har kört från början här, både jag, William och Felix här, lilla målvaktsgruppen. Så att det har inte varit några större förändringar. Däremot personligen hade jag lite strul med allergier i början av säsongen. Jag fick reda på efterhand mot plockhandsken som gjorde att jag fick utslag och blåser över hela kroppen och sådär. Så sen jag fick bukt med det här problemet och kunde träna på regelbundet, så känner jag själv också att jag har fått kanske ytterligare en dimension i spelet, och just att hålla upp den här jämnheten över en längre tid istället för att behöva missa träningar och missa några matcher och var som det var lite i början.
Men kör du med plasthandskar då? Det minns jag Jonas Bergqvist gjorde på grund av allergier en gång i tiden. Eller hur gör du för att, eller käkar du tabletter?
I början så testade jag allt möjligt. Jag hade ingen aning om att det var utrustning just som jag var allergisk mot. Jag testade tabletter och salver och handskar och solarier och allt möjligt för att hitta någonting.
Du var brunast i laget alltså då?
Absolut. Det kan inte säga att så ofta tidigare, men just den här säsongen så var det i alla fall.
Men du, var jobbigt att vara målvakt och vara allergisk mot en plockhandske.
Ja, det känns ju. Tänk om Marcus Svensson skulle bli allergisk mot plockhandske som han vevar med sin plockhandske. Det skulle ju vara helt hemskt faktiskt. Det är som att vara golfare och vara allergisk mot gräs liksom.
Ja, det är inte jättekul. Men sen som tur var hade jag några gamla handskar sen tidigare säsongen liggande som jag kunde börja köra med. Och efter det så försvann problemet helt. Så att, Nej, jag hade varit med någon liknande, men var skönt att bli av med det i alla fall.
Men fick du, var det riktigt feta utslag också? Alltså, såg du för jävligt ut eller hur var det?
Ja, alltså det var ju det vätskade, så jag fick ju vätskefyllda blåsor över hela kroppen egentligen. Så det, ett tag så sov jag på en handduk för jag inte ville ligga i sängen liksom. Så att
har du hört något liknande här?
Nej, det har jag ju.
Det var lite på den nivån, så jag missade ju de tre första matcherna i serien och även en del på försäsongen där på grund av det här. Så det gick ju rätt långt innan vi fick koll på det.
Mm. Ja, men vad roligt i alla fall att det har gått bättre. Du gjorde ett försök i Nordamerika, i Nashvilles organisation, och alla vill ju tillbaka dit. Har tåget gått nu? Börjar det bli för gammal, eller vad har du för känsla om framtiden?
Nej, det hoppas jag verkligen inte att det har gått. Jag känner snarare tvärtom. Man har ju hört en del skräckhistorier om AHL och så vidare, men jag känner absolut inte att jag blev avskräckt av att spela AHL ett helt år, utan snarare tvärtom. Jag fick veta mer om hur det funkar där borta, och allt från camper och även saker vid sidan om med visum och boenden och allt sånt. Så att skulle chansen komma så skulle jag absolut kunna tänka mig att ta den chansen igen.
Men du som har varit över också då, vad tycker du är den största skillnaden då med just det här med man flyttar över till Nordamerika kontra SHL? Just det här med allting du pratar om.
Nej, men som jag sa där, det är en lite annan mentalitet, och när man kommer över på campen här i början, då är det liksom full fart från början, och det är inte samma familjära känsla som det kanske är i Sverige, att man får växa in i en roll och så vidare, utan det är mer att där ska du prestera från minut ett egentligen, och sen allt som händer runt omkring får man ju hantera bäst man vill själv egentligen, utan det är ju vad som gäller på isen som är viktigast, vilket jag kan förstå givetvis. Men det är klart att det är lite annorlunda mot hur det kanske fungerar i Sverige.
Mm. En anledning att du är med här idag, det är ju att Mikael Tellqvist har tippat och tror att HV71 vinner guld, och bland annat på grund av din målvaktsinsats. Tellan, du ska kärleksbomba Jonas och HV lite. Vad är det som du gillar hos det här laget?
Nej, men jag gillar hela eran grupp som ni har där med Felix, dig och William, för jag tycker att innan så var det en av de målvaktskompanier som så kändes liksom starkt, tyckte jag, rent generellt. Jag menar, din utveckling som du hade när du spelade i Malmö där, när Alstrand Fält gick sönder och du egentligen tog över hela året där, är en fantastisk insats som jag tycker du gjorde, som du inte fick tillräckligt bekrädd för faktiskt, tycker jag. Jag tycker att jag ser en utveckling i ditt spel hela tiden. Jag känns stabil. Alltså visst, du har toppar, men du har sällan de här riktigt dåliga matcherna, vilket jag tycker är ett tecken på en bra målvakt. Så att jag hoppas naturligtvis att Djurgården vinner, men jag tycker att HV ser riktigt, riktigt bra ut.
Får jag tacka för?
Ja, är Jonas den största som HV-målvakten som har kommit fram sedan Stefan Liv?
Oj, det är svårt att jämföra med Stefan, för ursäkta Jonas, men det finns ju liksom, kan Jonas som ändå är från trakten göra ett fortsatt bra grundserie här och göra ett bra slutspel, så tror jag definitivt att han kan bli en ikon i HV också.
Mm. Du var väl junior när Liv vann sista SM-guldet där med HV71. Vad har du för livminnen?
Men framförallt var det ju hans personlighet. Jag kommer ihåg när jag kom från Nässjö in till Jönköping där, och redan den första sommaren jag var där sommartränare så kunde jag springa på Stefan någon gång ibland, och jag blev alltid förvånad över att han kände igen en. Man tänkte att han har inte koll på lilla mig som kommer här, men det var snarare tvärtom. Han kom direkt fram och snackade och hade ju stenkoll på vem jag var och pratade om liksom hur det hade funkat för mig både Nässjö och Eksjö tidigare. Så att det var framförallt det att man kände att det var stort att han hade så pass bra koll som han ändå hade, och det gjorde ju att man själv kände sig uppskattad med på ett visst sätt.
Det var ju så, Tellan också, vi kände ju Stefan också på lite olika sätt. Han hade ju vrålkoll på hockeyn. Man trodde ju att han var som någon liten slappis som inte visste om någonting, men han hade vrålkoll. Han spelade nästan lite sådär, jag vet inte om jag kan använda ordet töntig, men han liksom spelade nästan att han inte hade koll, men han visste om allt.
Ja, men han var lite statistiknörd och såna grejer. Han hade liksom, som du säger, full koll på alla spelare och såna grejer, så att, nej, ja. det, Det var en av hans styrkor och så, som Jonas säger, så att det, just att det här, att den här medmänskligheten, att han liksom tog sig tid och pratade med alla, är en av, var en av Stefans styrkor.
Men du Jonas, vilka tror du möts i SM-finalen då?
Ja, jag tror att vi ska vara ett av lagen där. Ja, om vi kan hålla uppe det som är ute nu på slutet. Sen vet ni själva, det är svårtippat då, men det hade ju varit kul med någon riktig sån här derbymatch kanske. Så,
ja, vad är derbymatch?
Åby Växjö, det hade varit kul.
Okej. Ja, det var den som vi pratade lite. Vi tog ut drömkvartar här tidigare och då var ju Tellan inne på HV Växjö, tror jag, alla, för att det har varit en rolig kvartsfinal redan då. Men det kanske skulle kunna vara en rolig final också, att kriget om Småland. Men det gäller ju HV Djurgården, då går inte igång på den då? Är det inte lite rivalitet med dem? Jag tänker på den här finalserien här för 7-8 år sedan.
Jo, det var ju lite före min tid om man säger så. Men det är klart att den lever ju kvar där också. Det märker man ju på dem som var med då. Jag var ju inte riktigt uppe då än, så jag har inte de personliga kopplingarna, men det finns några sådana. Frölunda blir också alltid roliga matcher, och även Linköping och Färjestad, så att det finns några lag som kan bli riktigt riktigt roliga faktiskt.
Vi ska avsluta med lite kortare frågor här, och du får ge ett kort svar bara. Vem skjuter hårdast på 71?
Alexander Ytterhed.
Vem är säkrast när de lägger straffar mot dig?
Sebastian Wenström.
Vem skjuter lösast då HV71?
Ljung. Säg Ljung.
Nisse Andersson. Ja, det är bra. Du, tack för att vara med och lycka till i nästa match, Jonas.
Tack, Jonas.
Ja, tack så jättemycket.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Då har vi kommit fram till quizen, och 5-2 nu till Hans Abrahamsson.
Lever Abis här, eller är du med?
Hallå,
jag sprang ut och jag har suttit och fikat en stund. Behöver ni mig igen nu eller?
Nu har vi gjort vår telefonintervju, så nu är du med i matchen igen.
Okej, men då är jag på hugget. Ja.
Och det är dags för quizen. Du står alltså 5-2 till Hans Abrahamsson. Och ni vet ju reglerna, ni ska skicka sms. Och funkar sms-trafiken från Gävle? Alltså, har du iMessage och sånt där eller?
Nej, men vi ringer på fasta telefonen bara.
Precis, ja. Vi kör väl igång. 5 poäng. Senior debuterade 1990 i en match mot Huddinge. Det blev 4 utvisningsminuter och en assist av den här hockeyspelaren. Det är stor tystnad, kan jag säga. Lite rynker i pannan på Tellqvist. Abris har ju inte framför mig. Så egentligen kan jag besitta och vrålfuska här och powergoogla.
Googla gärna den du, ge mig tips på hur jag googlar den. Ja, det betyder 94 utvisningsminuter.
Ja, jag tror faktiskt att det skulle kunna funka att googla. Fyra poäng. Hade Håkan Lob som idol, växte upp på Kärnmyrvägen. Jag hör en jättesuck. Ja, du hörde också jättesucken från Abis.
Jag måste ha mer.
Jag trodde ni skulle ta den här på 5 poäng. Jag hade tagit den på 5 poäng.
Åh, jävlar.
Jo, men det hade jag väl.
Men det är ju bara för att du är från Huddinge.
Ja, precis. Jag visste.
Har du frågat någonting om Järfälla, så hade jag tagit direkt.
3 poäng. Draftades av Philadelphia Flyers 1991, men det dröjde väldigt länge innan han spelade för Flyers.
Vänta, jag skickar nu.
Jag har fått ett svar från Mikael Tellqvist på 3 poäng. Och det innebär att du inte får svara på 3 poäng. Abris, vill du höra 2 poäng?
Ja, vill och vill, men jag har väl ingen val.
Har vunnit 2 OS-guld, Stanley Cup, VM, men bara SM-silver med Modo.
Ja, men då kan jag ju sitta lugn. Jag hörde ju Tellans svor nu, så då kan jag ju sitta lugn till 1 poäng här. Det finns ju ingen anledning för mig att chansa nu.
Det var taktiskt. Där visade du bra närvaro, att du inte bara studsade vidare. Vill du höra 1 poängsnivån?
Eller gjorde han det? Vi kan ju sitta här och håna också.
Vill du höra 1 poängsnivån? Det är nästan snyggare att vinna på två.
Jag skulle upprepa fråga två där, bara så att jag liksom kan...
Har vi, hur, vad säger regeln? Ska man upprepa frågor eller har man bara en chans?
Nej, kör på en då.
En poäng. Kallas för Foppa.
Oj.
Ja. Den, kan du eller är du stum? Jag får inget svar från dig.
Jag just det, jag ska smsa. Det blir ju fel. Ja, ja nej, nu känner jag mig trygg. Nu känner jag mig trygg, men jag var faktiskt inte säker för en... På en poäng. Det kan jag erkänna.
Okej. Okay. Ja, vad bra. Nej. Men jag fattar inte. Flyers, 2-OS-guld, SM-silver med Modo. Vem? Jag kan berätta för övrigt. Vi har fått två svar i tävlingen då. Vi har fått, ja,
jag tror att han var spelade i Huddinge nämligen. Det var därför.
Ja, jag höll på
jag fattar det så.
Jag fattade så. 70, början på 70.
Ja, men vänta. Nu får ni vara tyst här. För nu måste jag berätta. Ja, herregud. Ja, oj.
Jag vill på Micke Johansson också.
Jag fick, på trepoängsnivån fick jag... Mikael Nylander från Mikael Tellqvist och på enpoängsnivån fick jag Peter Forsberg från Hans Abrahamsson och rätt svar alltså Peter Forsberg och det är alltså då det står alltså nu 6-2 till Abris. Alltså om jag får bara läsa fempoängsnivån igen här. Senior debuterade 1990 i en match mot Huddinge.
Jag missuppfattade det.
Och det står ju nästan första raden på Wikipedia står det senior debuterade i en match mot Huddinge, så att jag trodde ni kunde er Foppa bättre eftersom han är en av de största vi hade. Men det var ju bra att det var svårt. Och jag tror att det är många lyssnare som tog det här väldigt högt upp då. Men det innebär att det är väldigt svårt att kunna allt om hockey. Ska vi sammanfatta det så?
Jag ska göra quizen. Ska få se sen hur bökigt det är. Om man kommer in på fel spår från början så är det ganska svårt.
Men du var inne på Björn Nord och sådär liksom, eller?
Nej, men jag var något med Huddinge där. Och så tänkte jag någon sån här på början på 70-talist. Ja, Micke Nylander hade ju liksom kunnat varit ett sånt här namn också som hade dykt upp.
Men efter så Flyers då, 1991. Det...
Ja, men där, så här efterhand så är det ju naturligtvis. Han blev ju tradad till Quebec liksom. Mm. Så att, mot Erik Lindros. Så att, det är klart. Men det är som jag hade ju snöt in mig som Aubrey säger, jag hade snöt in mig på Huddinge liksom.
Om jag hade kört kallas för Foppa på 5 poäng hade det varit lättare då. Hade det eller?
Ja, då hade man gått på Filip Forsberg va eller Johan.
Ja, precis. Som Peter han är ju liksom borta nu liksom. Vem kommer ihåg han liksom?
Så är det. Ja, snyggt av dig Aubrey, så jag tyckte du visade bra närvaro också och kunna liksom vänta ut en poängsnivån och inte gå på avslut direkt utan hålla in dragningen där.
Rutinen.
Jag tror lyssnarna vann över oss idag i alla fall. Va? Det var nog inte många som hoppade på en.
Det står 6-2 till Hans Abrahamsson och vi fortsätter med det här nästa vecka. Så sista ämne, den här poddmåndagen, så måste jag säga då. Jag är ju gammal domare, dömde nog i 6-7, kanske 8 år. Skitkul hade jag där ute på isen. Tyckte att jag lärde mig väldigt mycket av det och la grunden till en hockeykunskap som jag besitter, eller som jag nytta av idag. Men senaste tiden så är det ett jävla, ja jag säger faktiskt ett jävla gnäll på domarna. Och det exploderade i helgen här när Håkan Åhlund delade ut en spya mot en allsvensk domare och som var det Sam Hallam i lördags. Vad var det Sam gjorde för något, Abris?
Ja, alltså han avslutade väl presskonferensen där med att först var han väl kritisk efter första mötet mot Rögle där och tyckte väl att domarna var felfördelade där och domarna Växjö då, och sen avslutade han andra presskonferensen efter Rögle-matchen där med en liten uppmaning då till domarkåren att de ska behandla en kille som Brennan Kinnamin med respekt, för det är han som betalar domarnas löner och hans egen lön, Hallams egen lön också, den typen av spelare. Så att så det var väl det. Det var väl två lite olika verbala påhopp på domare, kan man väl säga, Åhlund och Hallam där då. Där Åhlund mer var väl personangrepp och Hallam var väl mer kritisk mot domarna i stort, skulle jag vilja påstå.
Mm. Men har vi sämre domare än tidigare? Alltså, eller är det alla tv-repriser som gör att den minsta felaktighet når en jätteproportion?
Alltså ett av de problemen som jag kan känna nu var ju liksom det här med när Linus följde med, var det Micke va? Men vem var han följde efter? Ja. Och då efteråt så tog de ju ut varenda spelare i varenda lag. Och då tog ju de ut Kinnemin i Växjö. Så då fick han ju lite vatten på sin kvarn. att samla. Han pratade om att Kinemin alltid blir liksom, ja, får alltid utvisningar mot sig och såna grejer. Så att det var väl kanske inte supersmidigast gjort kanske att liksom hänga ut vissa spelare i vissa lag liksom, vilka man ska ha extra koll på.
Mm. För det, då blir liksom... det är ju bra. Det är bra kvällsinsjournalistik.
Absolut, men som tränare så tror jag inte att det är så bra. För ja, men då vill man gärna använda det mot domarna istället. Liksom. Att, ja, nu ser du ju, fan du ser ju så här i tidningen. Nu det är klart du tar ut honom.
Ja.
Tror jag. Ja. Jag tror att det har någonting med det att göra också.
Men har vi, jag har ställt frågan till dig tidigare och du får gärna återupprepa för våra lyssnare. Har vi dåliga domare i Sverige? Du har ändå varit runt i AHL, NHL, finska ligan. Och ryska ligan och givetvis i svenska högsta ligan där. Är de så dåliga?
Nej, jag tycker inte. Det som har bristit är kommunikationen oftast kan jag känna. Men det verkar ju liksom att det har kommunicerats lite. Vi hade Linda här förra veckan som kommunicerade. Jag skulle vilja se mer av det liksom. Den här kommunikationen mellan spelare och domare och inte bara vifta bort spelaren om de vill komma och prata och såna grejer heller. Eller efter matchen eller komma in och såna grejer som efter matchen och sitta och prata lite grann, diskutera saker och ting. Så man får liksom ett förstånd för varandra liksom, hur man sätter sig i olika situationer.
Ja, vad tycker du AB som allting? För nu blir det ju, vi sitter och ägnar 10 minuter på vår podd och domarna igen. Varför blir det här fokus på de som försöker vara matchledare?
Jag tycker vi har ju de domare vi förtjänar. Det är ju inte så att vi kan plocka bort domare och plocka in 20 andra som är bättre, utan vi har ju den domarkår vi har och där måste ju alla hjälpa till. Jag ser ju sällan något konstruktivt förslag på hur det ska bli bättre i så fall, varken från tränare eller från supportrar eller från någonting annat. Och domarna blir ju egentligen inte bättre än vad vi tillåter dem att bli, eller hockeyfamiljen tillåter dem att bli. Hur mycket pengar är vi beredda att lägga på utbildning? Hur mycket ska de liksom köra ihop? Det är ju sådana frågor man måste diskutera också i så fall då, för att det är ju det som säger, vi har ju inga andra att kasta in. Det är ju inte så att det sitter 20 på läktaren som är lika bra eller bättre som vi kan kasta in, utan vi har ju den domarkår vi har, och då är ju diskussionen ska ju ligga på hur blir den bättre då i så fall, och hur mycket är liksom SHL exempelvis beredd på att lägga på att det ska bli bättre på utbildning och sådana saker i så fall.
Men och bättre, det är ju också, vem vill bli domare då, när man märker de blir kölhalade i tv där när ja, exempelvis vad som skedde sist mellan Oskarshamn och Karlskrona. Vem är det som vill räcka upp handen? Ja, men det här vill jag utsätta mig själv för. Det här
satt med Andreas Harnebring heter han, var domare upp till Luleå, där vi diskuterar väldigt mycket om det där, och han alltså det finns ju domare, alltså de tycker ändå att det är roligt att vara med i helt luften, att det är triggare och precis samma sätt som att vara spelare och sådär. Så att jag tror nog att det finns många som ändå tycker om det där, men jag får ju krupp liksom när jag hör att domarna inte hade samlats en enda gång under 4 månader sommarmånaderna där. Och det sa jag tidigt, att det är klart att det smittar av sig på kvaliteten under säsongen. Det är ju som att ett SHL-lag inte skulle träna på 4 månader och sen gå ut och spela en serie. Det är klart att de inte blir bättre av det, utan det måste ju jobbas året runt med domarna hela tiden, tycker jag, för att det ska bli bättre. Och där är ju det var många så här oförstående till just det, att mena på, ja men det spelar väl ingen roll, och så ledarskapet på domarsidan där man inte hade i stort sett en enda samling från vissa domare, slutade ju döma i mars, och sen var det ju, sen så träffas man i augusti igen och så fick man springa på egen hand ungefär. Det, för mig funkar inte det. Man har ett fyrdomarsystem och 2 huvuddomare som dömer, då måste man ju nöta hela säsongen, snacka ihop sig, vara på is och hela det programmet. De tjänar ju 700 000 om året, de här proffsdomarna. Så att jag menar,
ja, de som är högst upp i hierarkin, ja, men det är ju en lång väg dit.
Ja,
också.
Men de proffsdomare, det är inte så himla stort lönespann på de här lönelistorna vi har haft, så ligger ju...
Ja, men jag tänkte på de som är allsvenskan.
Det är ju svårare, men framförallt proffsdomarna började definitivt vara samlad mycket mer under övriga tid på året, tycker jag. Det finns väl säkert viss komptid att ta ut i april och maj kanske, men det är ju inte, där måste man ju ha läger och liksom snacka ihop så ha kommunikation och för att bli bättre. Det är ju givet för mig.
Jag tror ju på det här att man ska försöka ta hand om de elitspelarna. Det kan vara från de som slutar division 1, Hockeyallsvenskan och SHL. De som slutar och vill hålla sig fast runt sporten.
Så jag tycker att man överskattar det där också. För det säger som att en spelare blir en bra sportchef. Eller en spelare blir
nej,
en bra
tränare. Nej, men jag tror ändå man ska ge dem möjligheten att testa och bli domare.
Absolut, och de har ett jätteförsprång på ett sätt. Att de har erfarenhet av att spela. Men för mig är en domare, det handlar mycket om att kunna liksom leda en grupp eller liksom vara, alltså det är mycket det här liksom kommunikationen och liksom hur man agerar på isen, och det är ju inte alla hockeyspelare som har det, de kan ju vara extremt inbundna, många hockeyspelare, så att det är ju inte säkert att de har den talangen.
Nej, det är sant, men det är väldigt svårt för vanliga privatpersoner om man jobbar 8-5 och så ska man döma J18, man ska döma division 2, går den långa vägen. Och så sätter du familj och allting. Här har du hockeyspelare som kanske har levt på sin hockey. Då har de ju en möjlighet ändå att liksom fortsätta med det här. Men då igen, du måste ju inte, nu har vi Westner har blivit domare och kanske kommer få döma hockeyallsvenskan nästa år. Och så har vi Wiklander i Örebro som har försökt att ge sig in då. Men jag skulle vilja kanske att vi hade 20 hockeyspelare varje höst som testade på och bli domare och få se om det var någonting för dem. För då kanske man får fram 2-3 som det passar både för dem och för sporten, att det här blir liksom en lycklig dejt då.
Jag skulle lägga jättemycket krut på de här kanske som är 20. Jag vet inte om man är 35, 36, 37 och har liksom spelat hockey hela sitt liv och varit borta. Jag vet inte hur mycket man brinner för att liksom starta igång en ny domarkarriär och bara liksom fara land och rike runt och döma matcher. Jag tror att man är ganska så här slut mentalt och liksom av den här uppmärksamheten och allt det här. Jag skulle satsa på de här spelarna som kanske är på väg att lägga av i J18 eller J20 eller någonting. Där har du ju spelare som har förståelse för hockeyn, för spelet, och som fortfarande är unga och som brinner för att göra karriär då, om man säger så. Där skulle jag lägga jättemycket krut på att rekrytera domare.
Har du någon polare till Hellan, alltså hockeypolare som liksom, har ni pratat någon gång, jag kanske blir domare, alltså finns det, eller garvar man bara då liksom?
Nej, inte de polare jag har, men jag är lite inne i sådär som Abel säger också, det är ju en av fördelarna nu när man lagt av, att man har lördag, söndag ledigt liksom.
Då orkar man inte nöta med den där skiten.
Nej, och jag menar, du har ju fått, man har ju varit professionell hockeyspelare i 20 år, man har fått jävligt mycket skit, orkar man ta 20 år till och få massa jävla skit bara liksom, och ännu mer skit som domare. Det är tveksamt. Jag tror att man måste ha ett speciellt sinne för att bli domare också. Man måste gilla lite den här uppmärksamheten och stå i centrum på ett eller annat sätt. Mm. Jag tror att det krävs en speciell karaktär.
Bara så lång väg innan man når upp till ja, där Hanebring är idag. Alltså, det är många, många hundår. Alltså, jag vet inte om man orkar det som människa.
Va? Just Hanebring där har gjort väldigt snabb karriär.
Han är ju unik.
Ja. Jo, men han berättar för mig att han fastnade ju på linjen. Han kom ju inte från division 2 som linjedomare när han var 21-22. Och sen sadlade han om och blev huvuddomare. Och på 4 år så tog han sig... Fyra år i Allsvenskan så var han uppe i SHL. Och nu har han varit proffsdomare i 2 år där. Så att, och han är 32 nu, tror jag. Så att han var väl alltså 24 när han började döma Allsvenskan. Då.
Ja, ja. Ja, för det tror jag i alla fall är nyckeln. Om vi pratar om att jag tror vi behöver ha många, många fler som väljer att döma hockey. Till slut så kommer det leda till att vi får en väldigt bra domarkår. Och det är ju så att om SHL tar de bästa från Hockeyallsvenskan varje sommar, ja, men då urtunnas ju Hockeyallsvenskan något enormt, så att säga. Och där har de just nu i alla fall bara ett system med en huvuddomare, och då blir de väldigt utsatta där ute när det finns de här reprisbilderna. Så att jag tror vi behöver fler som vill döma hockey. Där har vi nog nyckeln till allting. Då tror jag att vi bibehåller en bra nivå på domarna. Sen så ska man väl alltid fundera på, ja men NHL va, Tellan, man lägger väl inte fokus på domarna efter match?
Ja, de har ju ett helt annat system just med bötesystem där, om man säger någonting.
Hur då menar du?
Om en tränare någonting, säger någonting på en presskonferens efter matcher och såna grejer, så får de ju alltså dryga böter direkt. Där ska ju allting gå internt liksom med kommunikationen. Sen har ju de proffsdomarna där borta, de har ju en helt annan det här med det här personliga kontakten med spelarna liksom. Det ser man ju bara på alla videos som läggs ut på YouTube.
Man småpratar lite mer
då. Ja, man försöker vara lite polare ibland också liksom, såna grejer, att man får känna av lite grann. Skulle det kunna vara en sån grej som gör att domarna kanske får mer förståelse för spelarna och tvärtom också, att man kanske är med på försäsongsträning på ett eller annat sätt. Man åker med något lag i närheten, att man är med på den träningen för att liksom lära känna den gruppen på ett helt annat sätt. Jag vet inte,
det var
ett förslag.
Det var rätt intressant grej han berättade för mig, Arne Brinkdarm, Tjeckien, vart har dömt det där. Inför säsongen där får tydligen klubbarna lägga in veto mot en domare som de inte vill ha. Och det sätter också press på att liksom ingen vill ju ha liksom 12 veton mot så och sånt där. Så att, så
men då ska domare åka omkring och smöra för lagen eller?
Nej, han ska vara bra.
Okej, okay. Ja, det sen är ju bra, väldigt svårt
alltså, ja, men smöra, hur ska du kunna smöra för alla lag samtidigt? Det går
ja, inte, att varje match säga, gud vad duktig det är, och säga till målvakten att idag ser du jävligt bra ut här i målet alltså,
förstår ja, jag menar, insatsen på isen är viktigare än vad han åker runt och pratar.
Men en domare bedöms ju oftast alltså, förlorar man en match så finns det lätt att säga att domaren var inte bra idag.
Det kanske är något vi ska ta över i Sverige, det SHL. Kanske skulle få lägga in veto där. Så
lägga in veto.
En liten press och liten konkurrenssituation. Ännu mer konkurrens.
Vilken domare hade du när du dömt lagt in ett veto om? Vem hade du tyckt att... Nu har du ju slutat.
Alla
då.
Gör lätt för mig.
Ja, är det, men undrar om spelarna fick rösta då eller om man kom överens om vilken. För det måste vara 23 olika viljor också ett lag. Vilken domare man inte vill ha.
Ja, nej, jag vet inte.
Ja, vi är ju sportchefen och tränaren som får ta beslut där då kanske på det.
Mm. Ja, det var intressant. Bra, intressant idé i alla fall. Så vet jag inte om det är... jag tycker att det är tufft också om man...
Ja.
Men då måste ju domarna också kunna säga jag vill inte drömma det här laget för jag tycker att de spelar så dålig hockey.
Ja, det var lite annorlunda där. Men jag studsade också till när jag hörde det. Men tydligen var det väl... Var det så det fungerade där i det landet i alla fall?
Mm. Vi har avverkat nästan 60 minuter podd. Det är landslagsuppehåll och det finns inte så mycket SHL som pågår den här veckan. Hockeyallsvenskan kör och det gillar jag när de gör under landslagsveckan. Jag tycker att det dör annars. Och sen har vi på tisdagen Champions Hockey League-finalen mellan Frölunda och Red Bull München. Så det finns lite hockeygodis förutom att lyssna på den här podden. Tack för att ni var med idag. Hoppas Kung Bore släpper greppet om landet så att vi kan skicka ner Abris nästa måndag till Stockholm och Abris och Tellan. Tack för att ni var med mig idag.
Ja, tack så mycket. Tack.